En podcast från Sportbladet.
Hur mår Lauli?
Han mår väl som man brukar göra när man kommer tillbaka efter en väldigt lång semester. Jag brukar säga det att ju liksom mer vilsen och konstig man känner sig när man kliver in på sin arbetsplats igen, ju bättre semester man haft, för då är det ett tecken på att du verkligen har klivit ur våran fotbollsbubbla, och det känner jag att jag har gjort. För att det första jag vill göra när jag kom upp på den här redaktionen, det var att kliva tillbaka till min semester igen. Jag känner mig som en främmande fågel. Jag förstår inte hur jag riktigt ska liksom kunna ta mig in i mitt yrkesliv igen. Jag tycker det känns svårt.
Det låter allvarligt det här.
Ja.
Får vi säga. Folkets podd är tillbaks. Vi har gjort ett par tre avsnitt under sommaren. Lite lågfrekvent. Dina ersättare har skött sig ganska bra. Men detta avsnittet förstår jag nu precis innan vi gick in, att det kommer bli ett slags terapeutiskt samtal. För ja, du är lite vilsen som sagt.
Ja, det måste ju bli det. Jag känner att det här kan vara en slags väg tillbaka. Genom att få höra dig prata om allsvenskan, vad som har hänt under de här 2 månaderna som jag egentligen har varit helt bortkopplad. Så att det är inte bara lyssnarna som har stora förväntningar på Oskar Månsson idag, utan det har även din sidekick Robert Laul.
Ja, det låter ju betryggande. Men du har ju en viss rutin å andra sidan. Du skulle ju faktiskt kunna hitta tillbaks liksom. Folk har haft semester för.
Jag förstår att du och många andra tror det, men som sagt, den tyngd som jag kände på axlarna när jag klev in på den här redaktionen, att ta sig tillbaka till den nivån man en gång låg på, det kommer inte bli lätt.
Nej. Jag säger på det att det verkar som du menar allvar här, men jag måste ändå googla, ska vi säga, Laul slutar. Punkt. Resumé 18 juni 2012. Robert Laul slutar. Gillar inte nätjournalistiken. Ja, efter EM 2012 var det här alltså då. Och du hade bestämt dig för att då var det också nog.
Ja, men så var det. Och det där tycker jag är ett ganska bra sätt att verkligen kunna utnyttja och maximera sin semester. För jag menar, du vet ju vad som händer på en semester när man jobbar i det yrket vi gör, när man liksom jobbar med sitt intresse. Det är svårt att liksom komma bort från jobbet. Men genom att med kraft gå ut och säga att jag slutar, det är klart, då lever jag ju under min semester i den föreställningen att jag har slutat. Jag är inte kvar på Sportbladet längre. Så att det där har jag faktiskt gjort ganska många gånger efter mästerskap. Sagt att nu får det vara nog liksom.
Ja, det är en tradition.
Ja, jag tror jag har gjort det varje gång sedan EM 2004 liksom. Och jag gjorde det även den här gången. Det var ju helt sant så tillvida att jag, Simon Bank och Erik Niva under en kväll i Belo Horizonte i Brasilien, tror jag det var, inför någon match där. Vi satt och funderade på att nu är vi i Brasilien liksom. Nu har vi upplevt fotbolls-VM i Brasilien. Det kan ju inte bli större egentligen. Om man ska dra det till sin spets så kan man ju lika gärna dö efter en sån grej. Det finns ju ingenting mer att uträtta på en journalistisk marknad, kan jag känna, än att få jobba och uppleva ett fotbolls-VM i just Brasilien. Så då sa vi då, vad fan ska vi göra då? Och vi tyckte att våra samlade erfarenheter borde ha gett oss bra förutsättningar att starta en detektivbyrå. Så att det blev ju en artikel av det i Resumé sen. Och sen kunde jag då kliva på min semester med känslan att det här är över liksom. Jag är klar, jag har slutat liksom. Nu när semestern är slut, då börjar vi planera för den kommande detektivbyrån.
Här är jag lite nyfiken att säga att det blev en artikel i branschpressen liksom. Hur går det till egentligen? Är det så att de jagar dig? Eller kan det vara så att du tycker det är lite kul att skoja lite?
Alltså jag känner att nu är vi inne på en diskussion som liksom tangerar så här källskydd och grejer. Så att jag känner att jag kan inte riktigt avslöja det.
Nej, där ska vi inte vara. Men då vill jag citera då från Dagens Media då, en annan branschtidning. Det var också då för 2 år sedan. Jag kommer inte göra fler mästerskap. Jag ska söka en annan inriktning i livet. Det är dags för att släppa fram de yngre krafterna, säger Robert Laul. Lite senare så skriver Dagens Media då, Robert Lauls framtidsplaner inkluderar en flytt till Norrland. Jag ska flytta upp till mina systrar i Blattnicksel och jaga björn. Sedan om det innebär tjänstledighet eller att man måste säga upp sig, det vet jag inte. Men en björn ska ner på marken. Den saken är klar, säger Robert Laul.
Ja, det var ju slagkraftigt formulerat, du får ge mig själv. Nej, men vi är väl inne på det då. Har du gått ut med den inställningen, då kan du ha en ganska skön semester. Jag åkte upp till Blattnicksele, men jag bommade björnjaktsäsongen. Jag tror det var de två första veckorna i augusti, så man fick inte skjuta någon björnar då. Så det blev inte någon björn den gången. Mm. Men det gav mig en lugn och skön semester. Jag behöver inte tänka på jobbet och så vidare. Det är faktiskt en metod jag rekommenderar alla som känner sig utbrända och trötta på livet. Men det är ju svårt att komma tillbaka, och det känner man när man kliver tillbaka in på sin arbetsplats igen.
Mm. Mina invändningar här tycker jag är ganska rimliga då, med tanke på att det är en tradition. Men du menar att det är på allvar den här gången då?
Vad?
Ja, att du är trött och ska byta... bana.
Ja, det har ju var ju på allvar. Men jag menar, nu är semestern slut, och när semestern är slut måste man ju kliva in här igen, och det är precis vad jag har gjort, och nu sitter jag här och på något sätt försöker ta tjuren vid hornen.
Mm. Då kör vi då helt enkelt.
Ja,
berätta lite om Brasilien då.
Ja, det är en bred fråga, men man kan väl säga som så här att när jag var 6 år så låg jag i något som heter Sjukhusparken i Göteborg nedanför studiegången där jag bodde då, och hade fått mitt första så här Panini-album där man har bilder som man liksom klistrar in och på alla VM-lag. Det här var under VM 1982, eller var inför VM 1982, och de här bilderna var ett av mina liksom första möten med fotbollen. Och sen började ju det här VM:et då var ju Brasilien, då de hade ett helt fantastiskt lag då. De stormade genom gruppspelet och spelade en alldeles otroligt rolig fotboll, underhållande fotboll, och det var Zico och Sokrates och Eder och Falcao liksom. Så hade de ju dessvärre då en riktigt strakbent jävla målvakt som till slut kostade dem VM-guldet, får man väl säga. Men i alla fall, det födde någonstans mitt fotbollsintresse. Efter det så var jag fast i fotbollen, och jag började spela fotboll i den här vevan, och Brasilien åkte ut i det här fotbolls-VM:et mot Italien. Och inför den matchen mot Italien hade de varit helt överlägsna i princip alla matcher. Och jag, 6 år gammal, jag trodde inte att de kunde förlora. Det fanns liksom inte i min föreställningsvärld att det här laget som var så fantastiskt bra, de kunde inte förlora. Sen möter de Italien och blir bortkontrade av Paolo Rossi som gör 3 mål. Förlorar med 3-2. Åker ut, och jag kan liksom inte riktigt tro att det är sant. Det här river liksom upp ett traumatiskt sår. Jag skulle kunna tänka mig att man kan jämföra det med människor som liksom utsätts för svåra saker i sin barndom. Det blir liksom ett hål som inte låter sig läkas särskilt lätt. Alltså, för mig så innebar det att brasilianska segrar, det läker det här hålet, men bara för stunden. Sen vill man alltid ha nya segrar. Det här är min förklaring till liksom hur jag fick ett favoritlag. Och sen får jag då alltså, vad blir det, 32 år senare åka till Brasilien och uppleva VM i Brasilien på plats. Där kändes det liksom som att cirkeln slöts. Det var för mig så stort som det kan bli. Nu tog ju det här VM:et också slut på ett brutalt sätt, men jag känner mig ändå liksom hemma på något sätt. Jag har fått uppleva det. Det var som att komma hem när jag kom till Brasilien. Just för att jag hade den här barndomsupplevelsen som skapade ett favoritlag. Men jag tror att alla som har ett favoritlag någonstans kan identifiera sig i den där känslan, hur man vill åt de här segrarna, men man vill alltid åt de nya segrarna. Sen har väl alla inte fått sina favoritlag på samma sätt, men för mig var det så här, jag trodde inte att Brasilien kunde förlora. Jag blev så oerhört ledsen, jag grät och besviken, och det var en tydlig insikt om livet som jag någonstans fick lära mig den smärtsamma vägen, och sen har det följt med mig hela mitt liv.
Terapipodden har börjat.
Ja, men det känns bra att få prata om det här, måste jag säga.
Häckenredaktören som sitter bredvid är redan i tårar, kan vi konstatera. Vi kör vidare lite på det spåret. Vi kommer att prata allsvenskan i vanlig ordning snart. Vi kommer att prata om om guldet du kört för AIK, en favorit i repris. Det är dags nu då. Lite om Andreas Alms märkliga coachning. Vi kommer göra en koll på Örebro. Jag kommer ha en punkt som heter ta debatten med läsarna, som du kanske kan komma med lite instick på. Vi ska titta lite på MFFs Europa League-kval och förmodligen lite sprättiga sidospår till det. Mm. Men vi går ju tillbaka till terapisamtalet här. Du hann ju inte ens svara på hur det var den här gången, utan vi åkte tillbaka till 1982.
Mm.
Men cirkeln slöts.
Det gjorde det.
Var det så bra som du
hade
tänkt
det? Ja, det måste jag säga att det var. Det var fantastiskt att vara där nere. Det var ju lite blandade känslor inför själva VM:et. Man visste inte riktigt vad det här fotbolls-VM:et skulle ta vägen. Liksom. Skulle liksom de fullt berättigade protesterna mot att Brasilien skulle arrangera VM till de här enorma kostnaderna, skulle det ta överhanden eller skulle det bli liksom fotbollsfesten som dominerade? Det blev ju till slut festen som blev det stora och bestående och starka intrycket av att ha varit med. De här demonstrationerna och så som visserligen förekom såg man inte så mycket av. Det var en lite komplicerad situation för att på många sätt så sympatiserade man ju med demonstranterna. För jag menar, de protesterar mot helt rimliga saker. Alltså här har det östs ut pengar och FIFA tjänar pengar och det blir liksom de inte ens behöver skatta på, så det kommer liksom inte Brasilien till del. Så att man hade ju
och
liksom,
en enorm korruption såklart.
Ja, den finns ju där liksom. Så man hade ju den största liksom, man vill ju liksom stå med på barrikaderna mer eller mindre med folket. Och alla människor du pratade med där, de var ju väldigt, väldigt kluvna. Men det var någonstans liksom till slut fotbollen som tog överhanden, för att så stor är fotbollen i Brasilien. Jag brukar jämföra det med här i Sverige, så om du träffar någon människa du halvkänner eller du överhör ett samtal på stan eller på tunnelbanan eller på bussen eller vad det nu kan vara, liksom, då handlar det väldigt ofta i Sverige om vädret liksom. Man pratar om vädret har varit si eller så. I Brasilien är ju det där lilla liksom isbrytan bland liksom i princip alla dessa 200 miljoner, där är det fotboll. Alltså det är så långt ifrån när vi säger att det är fotbollsfeber i Sverige. Alltså det är så fruktansvärt långt ifrån hur intresset för fotboll är i Brasilien. Jag har aldrig mött ett sådant engagemang för fotboll någonstans i världen där jag har varit. Så att den där bilden är inte överdriven. Sen är det klart att den förstärks av ett fotbolls-VM. Men att få vara där som fotbollsälskare, jag menar, det finns ju ingen plats på jorden du hellre vill vara än i Brasilien just under ett fotbolls-VM.
Den där dubbla bilden gick genom tv-rutan ganska bra. Det var ett symboliskt ögonblick vid finalen då. Ja, man har väntat i 4 år och till sist då ska fotbollshistorien skrivas och alla som tittar på det känner ju hur luften vibrerar då. Men då klampar ju Sepp Blatter in på VIP-läktaren med Putin vid sin sida. Mm. Och då, ja, det vänder i sig i magen alltså. Det säger ganska mycket om samtiden tycker jag också på något sätt. Att det är en skrupelfri tid just nu. Apropå de känslorna
Nej,
du pratar om. Men, och demonstrationerna förstår man ju också då när man har liksom, jag har ju bara läst vad som har hänt liksom, men om man hör om de här miljardprojekten i Manaus då till exempel, där man byggde den här fantasiarenan ute i djungeln där det knappt finns några fotboll, eller det bästa fotbollslaget spelar i tredje divisionen då, och skattebetalarnas pengar går till det plus minst lika mycket som går rakt ner i folks fickor, så det är klart att man inte bara kan ha det där från leendet på läpparna.
Nej, det blev ju svårt, men det blev väl ändå till slut så att intrycket av själva fotbollsturneringen var en väldigt positiv turnering och även spelmässigt att säga. Jag menar, det känns väl lite som att det var det sista riktiga fotbolls-VM:et, även om de här sakerna som vi nu tar upp med all rätta pågick runt omkring. Men jag menar, nu står vi inför ett VM i Ryssland och sen står vi då eventuellt inför ett VM i Qatar om de inte hinner ändra på det. Men jag tror någonstans att för fotbollen var det extremt viktigt att själva turneringen blev så lyckad som den ändå blev, för att annars hade man stått inför de här två mardrömsturneringarna då, och jag menar landslagsfotbollen är ju redan liksom under kraftig konkurrens av alla klubblag liksom, där ju ekonomin spelar en långt mycket större roll. Alltså, ekonomin kring den europeiska klubblagsfotbollen, den har ju mer eller mindre fått med att tappa intresset för europeisk klubblagsfotboll, för det är så himla mycket, det handlar så väldigt, väldigt, väldigt mycket om pengar liksom. Jag har svårt att älska den fotbollen. Jag tycker fortfarande liksom att landslagsfotbollen står ändå för något annat.
Mm. Ja, jag håller med en hel del. Mina starkaste minnen liksom rent journalistiskt då från VM, jag var ju här på redaktionen och skrev väl ungefär som alla andra skrev liksom, man är ju, ja, informationen är ganska begränsad till presskonferenser och enstaka intervjuer och sådär. Men Costa Rica var ju en saga verkligen, en klassisk idrottssaga. Tänk att de nästan slut Holland där också och gått till semifinal.
Ja, det var väl den stora positiva överraskningen i VM måste man ju säga, Costa Rica. Alltså, och det är ett land med 5 miljoner invånare som gör det här.
Tre,
det
är till och med.
Eller, nej, det bor 3,5 miljoner i Uruguay och det bor 5 miljoner i Costa Rica. Och de här länderna presterar ändå så pass bra på högsta nivå. Det kan man ju liksom ställa mot när vi i Sverige klagar på att vi är ett litet land och så vidare. Det handlar ju rätt mycket om vad du gör också.
Så är det. Och då fick jag i alla fall tag på Celso Borges efter de här de två matcherna de vann. Dels där mot Grekland när de vann på först när de tog sig vidare från gruppen var det då helt enkelt. De vann ju dödens grupp och sen tog de vidare från åttondelsfinalen mot Grekland då. Jättedrama med utvisningar och straffavgörande och Borges satte sin straff då. Men jag fick ju tag på honom efter matcherna och det säger rätt mycket om honom då som person, att han liksom måste ju bara regnat in sms till honom, och sen så när jag skickat sms så svarar han ändå och har tid och dessutom pratar då och berättar om det här liksom. Allting snurrar ju bara för honom, så han kunde ju liksom knappt, även om man är väldigt skicklig på att formulera sig, så fick han ju knappt ihop det själv där liksom, när han skulle berätta hur galet det var då. Men att han tog sig den tiden sa ganska mycket då. Det är klart att jag känner honom ganska väl då liksom, efter att ha följt laget sen han kom dit då noggrant. Men framförallt var det ju för att han har ju känslor för Sverige och han tycker det är kul att det skrivs om honom i Sverige liksom, och han ville skicka ut sina hälsningar den vägen och så vidare. Det var stort, då fick jag också vara en del av det där stora plötsligt då.
Det var ju lite roligt, för att när det började gå bra där för Costa Rica så gjorde jag en skämt tweet. Jag skrev något i stil med att, jag var ju nere i Brasilien där då, skrev något i stil med att jag hade frågat Neymar på en presskonferens om Costa Rica och Neymar hade svarat att Costa Rica, ja men det är ju där den här fantastiska AIK-aren Celso Borges spelar. Och det där spreds vidare där ganska mycket på sociala medier. Det var rätt många liksom AIK-are som tyckte att det där var lite småkul. En del kanske inte ens fattat att det var ett skämt, det vet man aldrig. Men sen i alla fall så, Neymar gjorde inte så mycket press, men sen ganska långt senare inför kvartsfinalerna, då Costa Rica ju fortfarande var kvar i VM, då kom Neymar och gjorde en presskonferens på träningsanläggningen. Och då nu jävlar, nu kör vi liksom. Så att då förberedde jag ju frågan liksom, vad, då tänkte jag väl formulera den i något i stil med liksom att, ja men vad säger du om Costa Ricas framgångar och framförallt då kanske Celso Borges, något i den stilen formulerade det. För han hade nämligen tvungen att visa sina frågor för en presssnubbe där i som ledde presskonferenserna. Och när jag visade upp den här frågan då sa han bara, nej, det där tycker jag inte du ska, det är inte så intressant för alla andra journalister och så här, men vi får se, jag kanske släpper igenom det och så vidare. Så att jag satt ju där och viftade då liksom, och bland alla andra som också viftade och ville ställa frågor till Neymar, men jag fick fan aldrig ställa den frågan. Men det hade varit kul om jag hade fått igenom den, för då hade det här första skämt-tweeten då hade den verkligen blivit på allvar sen. Men jag blev aldrig genomsläppt. Det var ganska hård kontroll på vilka som fick ställa frågor. När jag hade ställt frågor på typ 3 presskonferenser i rad liksom, då kom någon av pressgubbarna fram till mig och sa att de tyckte jag ställde lite för mycket frågor. Så att det var inte helt lätt och för oss svenska medierepresentanter att komma inom bruset där.
Nej, det kan jag förstå.
Sen hade de ju en presschef också som man fick passa sig för. Rodrigo Paiva som han hette. Han sänkte ju en chilenare i pausen där mellan Brasilien och Chile. Ja, ja, först blev han ju då liksom avstängd för han hade klappat det honom. Och sen så fick han ju lämna då efter VM. Jag tror i och för sig att han skulle ha lämnat i alla fall. För att vad som sades då var att han kommer nu framöver vara Neymars personliga presschef. Han kommer liksom jobba enbart med att vara presschef för Neymar i olika sammanhang. Inte bara Neymar i landslaget utan... när han är i Barcelona och så vidare. Så att jag tror att han skulle ha lämnat den ändå, men frågan är om han hade nog inte heller fått vara kvar, för att det där var inte så jävla snyggt liksom, att presschefen började veva. Det som var det roliga var att han om jag förstod det hela här rätt, så får ju han alltså rött kort av domaren och blir då alltså, han får ju alltså en avstängning från den här matchen. Men vad är i så fall en presschef avstängd från när det handlar om fotboll liksom? Jag menar, han fick ju fortfarande vara på presskonferenserna och så här, men han får inte, ja, han är avstängd från matchen helt enkelt. Men vad gör en presschef under matchen? Det är ju inte så att han är inte på plan direkt, va? Han coachar ju inte. Och, det var väldigt märklig avstängning helt enkelt, att som presschef blir, det är ungefär som en journalist blir avstängd från inneplan liksom. Men där har du ändå inget att göra.
Han borde blivit avstängd från presskonferensen.
Ja, det kan man tycka, för det är ju hans
från alla intervjuer. Det ja. Skulle vara liksom så total anarki i två dagar. Det hade ju varit ett rimligt svar.
Ja.
Alla frågor får ställas. Alla får komma in. Köra.
Liksom. Han var väldigt speciell också. Han rörde sig så här långsamt som en maffiaboss. Och så gick han runt och talade med lite utvalda journalister då och då. Liksom. Han hade ju full koll på liksom vilka han behövde smörja och vilka han kunde skita i. Liksom. Och så han lite gangsteraktig ut så här, så att det där var en riktig lirare.
Jag har blivit avstängd från innerplan en gång faktiskt.
Uh-huh.
När på en januariturné som du också var på då i Muscat i Oman 2010. Då var det efter en träning då, så hade svenskarna tränat klart. Och då stod vi journalister vid sidan om och jag skulle prata med Viktor Norring som då var i ropet. Han var ju jäkligt lovande, trodde man då.
Han dansade en vår.
Precis, en januariturné i vart fall. Ja, men han dansade lite där innan. Men då skulle jag prata med honom. Hade styrt upp med Lasse Richt, landslagschefen, som styr med järnhand. Och då kom ju Norring och några andra och sen så liksom... stretchade de väl eller sådär. Och då gick jag en meter in på gräset, alltså in på planen. Träningen var ju verkligen slut. Och då kom ju Richt nästan springande och liksom veva med hela armen, sa, du får inte gå där. Så då fick jag långsamt gå liksom en meter tillbaks och så fick jag ställa mig precis bakom linjen. Och sen fick jag vänta då. Sen kom Norring efter 30 sekunder. Sen kunde vi prata.
Det låter som att Lasse Richt har blivit slarvig. På min tid så hade han alltid sån här polistejp som man tejpade upp liksom. Så att då var det ju tydligt avgränsat i alla fall, va? Då kunde man ju inte gärna, om man inte hade med sig en bra sax, klippa sig förbi de här avspärrningarna. Men han verkar ha slarvat med dessa. Nej, det hade jag väl aldrig.
Men du hade lite för dålig sax.
Ja, det är möjligt. Jag måste bara göra en återkoppling där till Lasse Richt och som du säger där. När man befinner sig på ett VM så är det väldigt lite, eller väldigt få saker hemifrån som man tar del av liksom. Där lever du verkligen, jag följer Brasilien i en månads tid. Och då är du ju i den bubblan liksom, du koncentrerar dig på det liksom. Och sen är det vissa saker som går genom bruset då från Sverige. En av de sakerna var ju den här kritiken mot Erik Hamrén som i SVT-studion. Jag förstod ju att det var ett himla liv om att det var många som tyckte att han var dålig i den här studion och så här. Och vad jag hörde då, det vet jag inte om det har skrivits något om, men det var ju att tanken med Hamrén i SVT, det här får ni ta för vad det är, för det är inte bekräftat då, men tanken med Hamrén i SVT, det var inte SVTs tanke, utan det var landslaget. Richt, Bodell eller någon annan av Niklas Bodell som är presschef, Lasse Richt som är landslagschef. Någon av dem tyckte att det här var en bra idé om vi kan få in Erik Hamrén i VM-studion, för det kan öka hans popularitet och bla 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 liksom. Så att det var de som kom till SVT med den här idén för att få in Hamrén i den här studion. Och så blir det bara pannkaka av alltihopa. Han är liksom vi som har följt honom på presskonferenser genom åren, vi vet ju att det är ju så här han är. Han är ju inte djupare i sina taktiska analyser. Han är väldigt grund. Hans styrkor ligger ju liksom i att motivera och engagera och kanske vara en klubblagstränare som liksom i en 30 matcher lång serie kan motivera ett lag att höja sig i vissa lägen när det behövs och så vidare. Men han är ju inget analytiker. Han är inte analytisk kunnig, han kan ju inte mer om fotbollstaktik än vad vi kan liksom. Alltså så är det ju, och då gör man sig inte särskilt bra efter matcher i en tv-studio där man ju ska kunna vara som kanske Hasse Backe eller så här, som verkligen blixtsnabbt kan analysera. Den här matchen slutade så här därför att liksom. Där är ju inte Erik Hamrén, det är inte hans styrkor. Sen vad jag förstår då, så efter detta fiasko så åker Hamrén alltså hem till Sverige igen och ska åka till Almedalsveckan. Återigen då, för att okej, nu gick det lite snett med det här då, så då drar vi till Almedalen liksom, och så skulle han väl ställa upp i något positivt sammanhang där. Så då kliver han ju rätt in i Sverigedemokraternas ungdomsförbund och blir fotograferad. Och alltså det kan ju hända den bästa, kan jag tycka. Alltså man vet ju inte alltid vilka det är som kommer fram och vill ta en selfie och så vidare. Det kan vara lite krångligt. Men han klarar överhuvudtaget inte att ta debatten här efteråt. Liksom. Pia Sundhag löste väl det här på ett alldeles strålande sätt och sa, fan, jag sympatiserar inte alls med dem. Medan Erik Hamrén började veckla in sig i massa konstiga bortförklaringar att han vill inte döma och hit och dit liksom. Och så satt han i smeten där också. Så jag tänkte bara, alltså, ta semester Erik liksom. Alltså, dra dig undan ett tag nu. Och nu har jag ju inte råga på allt då fått Zlatan Ibrahimovic skadad här. Så att jag menar, Hamrén kan ju vara borta här. Det kan ju vara över för honom. Alltså, hans aktier står inte högt nu. Zlatan borta i ett EM-kval, ett dåligt start på det liksom. Då är Hamrén kvar till vintern.
Han borde ju gjort som dig där helt enkelt.
Ja, han borde klivit ur och åkt på spa på Marstrand eller något sånt.
Precis.
Ja.
Det borde han gjort, apropå det.
Nej, men jag är orolig. Och Erik Hamréns vägnar, alltså, det kan väl i och för sig se som positivt att vi får en ny förbundskapten. Frågan är bara vem det ska vara.
Jag skickade ut bara en fråga på Twitter nu innan vi gick in i studion. Vad folk ville att vi skulle prata om. God respons, får man säga. Mm. Då var det någon som... det var ju Philip O'Connor, mycket trevliga,
vår irländske vän
som skriver för Reuters framförallt. Han bor här i Stockholm, har bott här i Sverige.
Han var nere i Brasilien också
ett tag till och var där. Han var med i Brasilien. Han var en av de lyckliga, den skaran som jag inte kvalade in till. Men han föreslog då att vi skulle prata om lyxspa på västkusten, varpå heter någon Sankt Jörgen?
Nej, fan, Sankt Jörgen, det är ju det gamla mentalsjukhuset i Göteborg som i och för sig har byggts om till spa och apropå.
Ja, men då var det ju det.
Häckenredaktören här, det är ju där Häcken, ja, körs i rehab mer eller mindre.
Ja, okay, då, ja, men, då
men det var inte där jag låg.
Nej, okej. Okay. Men det är åtminstone inte ett mentalsjukhus.
Nej, inte längre, men det var det en gång i tiden.
Men de hade ju något slags Twitterkonto som bara skrev bra idé, skrev de. Så de hoppade på och de kände att de kunde få mycket, mycket positiv exponering i folket. Podd.
Ja, men jag vill vända mig mot den här beskrivningen av detta som ett lyxspa, alltså för en ensamstående singelman som jag är, att hyra en stuga på västkusten eller på någon annan jävla kust någonstans i en vecka. Det kostar ju dig 5000 spänn. Och så ska du då köpa frukost och käk och grejer. Om jag som är själv då bor på ett hotell så blir det samma pris fast jag får frukost och middag och lägga ut en 6-7 tusen på en vecka semester. Det tycker inte jag kan betecknas som lyx. Däremot skulle det bli extremt ut för en barnfamilj att bo på ett spa på Marstrand i en vecka, för att då är det massa fler du ska betala för. Men är du singel så tjänar du i princip på att bo på hotell.
Mm. Som din personliga terapeut här då, så känner jag att jag har gjort ett ganska gott jobb. Nu är du med i matchen igen.
Ja, jag känner mig lite piggare måste jag säga.
Ska vi snacka lite svensk fotboll?
Ja, det tycker jag.
Hur mycket koll har du haft?
Ja, det var ju lite det jag var inne på. Alltså, det är få men väsentliga sakerna. De har gått genom bruset. Till exempel den artikel jag sitter framför mig här nu. Rubriken är Mikael Stare fick en golfboll i huvudet. Och jag tycker ju att vi ska göra en radioteater på detta så att vi kommer tillbaka till våra klassiska gamla moment.
Mm. Det låter väl som en bra idé. Detta är en av sommarens stora händelser, kan jag berätta då, i fotbollssverige.
Ja. Och den nådde alltså ända in i lyxsport på Marstrand, ska jag säga.
Ja, du ser. Den fick sitt genomslag. Och den här radioteatern då. Jag har ju varit liksom imitatör eller någonting. Men jag fick ganska mycket kritik för att jag liksom överskattar min förmåga där.
Mm. I de berättigad kritik.
Ja, du ser att till och med du har hakat på. Du hade inte vågat säga innan. Men i de här mellanpoddarna fick jag. Det var till och med så Erik Lövgren som var med. Tyckte att jag koketterade. Ja. Vilket då att jag har tagit till mig den här kritiken. Mitt självförtroende har sjunkit väldigt mycket. Så när du föreslår att jag skulle vara Micke Stare så kändes det ju inte alls bra.
Nej, men du gav mig ett viktigt inspel där apropå hur man skulle kunna imitera Micke Stare.
Ja, du sätter inte heller honom.
Nej.
Men?
Ja, du har ju en minnesbild från hans upptaktsträff 2012.
Ja, jag vet inte om man var nervös då eller någonting. Det var i alla fall när han var ny i Göteborg. Det var upptaktsträff sån här då när klubbarna möter media. Och någon intervjuar tränarna på scen. Då pratade Micke Stare väldigt doft och tillbakadraget. Och jag satt och lajvade den här upptaktsträffen då och chattade med läsarna och sånt. Och då var det någon som sa att Micke Stare pratade precis som Batman gör. Alltså Batman, i de här Batman Begins-filmerna.
Dark Knight och Dark Knight. Ja, och Christopher Nolans mästerliga trilogi.
Mm, och där hakar ju folk på. Alla var ju överens om att det gjorde han ju fortfarande. Mm. Fortsatt liksom. Så vi kör väl på det helt enkelt. Jag är reporter här. Oklart vilket, för det är två olika reporter i Expressen som har skrivit det.
Men jag är i alla fall Micke Stare då utan några som helst ambitioner att imitera hans röst på annat sätt än att få det att låta lite som när Batman pratar.
Mm, vi kör. Jag börjar med läsa artikeln då, för den är ganska kort. Hellevik, Daniel Olsson att Kaggen på Twitter la bakom skopet som snabbt retweetades av bland annat Mjällby supporterklubb Sillastrivarna. Micke Stare har en tung eftermiddag. Först oss mot Majf på Strandvallen och sen en golfboll i Nyllet när IFK ska käka på golfkrogen efteråt. Getter ringde förstås genast upp IFK Göteborgs tränare. Några minuter senare ringde han tillbaks. Hej Micke Stare, det står på Twitter att du har fått en golfboll i huvudet.
Ja, jag har fått en golfboll i huvudet. Vad vill du veta?
Ja, men var det ett utslag eller en studsande boll eller var det någon som kastade golfbollen?
Ingen aning. Jag skiter väl vad det var för slag. Jag fick en golfboll i huvudet helt enkelt.
Men gör runt.
Ja, vad fan tror du själv när det kom en golfboll flygande i 300 km i timmen rakt i ansiktet? Det är inte så att jag jublar direkt.
Behöver du läka vad?
Inte vad jag vet nu i alla fall.
Och där var...
där var ju artikeln då över, va? Men den avslutas med ett litet tillägg här att IFK Göteborgs säkerhetschef Mikael Salenius får uttala sig. Och han konstaterar, det var en olyckshändelse, ett snett utslag helt enkelt. Där är man ju lite nyfiken på hur säkerhetschef Salenius kan göra den här bedömningen. Hur fan vet han att det var ett snett utslag?
Ja, han har ju uppenbarligen gjort sin läxa här. Vi får ju credda Expressen för en trevlig artikel. Men man saknar ju lite det journalistiska djupet här. Alltså, vem var det som slog bollen?
Ja, absolut. Men det som är så roligt med den här artikeln det är ju att de ringer upp honom när de inte riktigt vet. Det är det som gör att de här frågorna här blir ganska roligt. Det står på Twitter att du har fått en golfboll i huvudet. Ja, jag har fått en golfboll i huvudet. Vad fan vill du veta? Ja. Nej, jag tycker den är bra. Det kan Världen man... radioteater om inte annat.
Ja. Är guldet kört för AIK?
Ja du, bra fråga. Vad fan ligger de i tabellen? Nej, så mycket kollar jag på Allsvenskan. Mm. Jag ska sätta mig in i det. Men de fick stryk mot Örebro här nu nyligen. Har jag snappat upp. Det var väl typ i år va?
Det är alldeles korrekt information.
Ja, ja för fan, för att jag satt ju i bilen och lyssnade på radio. Hon låg under med 3-0 efter 20 minuter. Hur fan gick det till?
Ja, det var mycket, mycket märkligt. Malmö spelade ju dagen innan då, spelade 0 mot Gävle. Malmö hade 2 stolpträffar på slutet bland annat. Men det blev bara en poäng då. Så AIK hade ju ett läge att knappa in till 4 poäng avstånd. Plus att de då har ett inbördes hemmamöte att luta sig mot. Och det är ju ett avstånd som inte är så avskräckande. Då, bland annat med tanke på att Malmö ska ut i Europa köra. Mm. 6 matcher blir det ju under tiden Allsvenskan pågår då, om jag har räknat rätt, antingen Europa League eller Champions League. Men i den här matchen AIK börjar ju väldigt, väldigt bra faktiskt, hade full kontroll, spelade inte särskilt snabbt men spelade metodiskt och kom till avslut i stort sett i varje anfall. Inga så här kanonlägen kanske, med många halvchanser direkt. Samtidigt så skickar bara Örebro upp bollen och bara pangade in 100% i avslut. Tre riktigt riktiga kanon.
Ja, jag förstod det på raden att det var någon halvvolley ribba in där och som målvaktet kan jag mycket på.
Nej, och det blev ju lite den här diskussionen, alltså vad kan man försvara sig mot, så att säga. Alltså vissa mål släpper man bara in. Det är klart att AIK kunde gjort bättre. Framförallt tyckte jag att de tappade centralt mittfält och Örebro kunde ganska enkelt sticka in bollen bakom där. Men det första målet då som Crespo skjuter in stolpe in är ganska svårt att försvara sig mot. Och sen går Marcus Pode då, den gamla MFF-fan, in och gör två fantastiska mål. Först mottagning på ett volleyskott, ribba in, därefter en riktig bomb upp i krysset där från 25 meter.
Men jag tänker bara att när det är så här bra avslut, har de fått mycket tid på sig att avsluta? Har AIKs backlinje varit på tårna? Har de legat tillräckligt tätt och så vidare där utan att ha sett något av målen?
Mm. Nej, det hade ju säkert gått att förhindra dem liksom, och framförallt som sagt tror jag att det borde då på defensiva innermedfält att de hade kunnat täppa till lite bättre. Men Podes match där är intressant, vi gav ju honom 5+ i tidningen, men det kändes så när man går in och gör den typen av mål och sen drar baksida lår efter en halvtimme och får linka ut några minuter senare, då man kan inte kräva så mycket mer, känns
det. Nej, det är sant. Man kan kräva att han ska ha en bättre muskulatur möjligen, men det kanske är väl hårt.
Ja, det skulle man ju kanske kunna ha gjort i för sig. Det var i alla fall så att vi kunde göra knäcket här, 5+ hjälten, det är lite gammal kvällstidningsjournalistik.
Ja, gammal hederlig kvällstidningsjournalistik ändå.
Men det var en värld, och det uppskattade man såklart i Malmö. Han sa dessutom till min kollega Tobias Wolf, eller vår kollega som håller till i Örebro då. Det var jag och han som var på den matchen. Ja. Och det var han som pratade med Pode. Jag snackade inte med honom mer än kort pratade med honom. Men han sa att han hade fått presenter från Malmös, från Malmöhållet.
Innan matchen.
Och ville inte specificera vilken typ av presenter det var.
Hur fan kan det ha varit då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Mycket märkligt det hela. Det kanske bara var någon skämtpresent från någon kompis som man var lite pinsam.
Wolf ställde aldrig den följdfrågan eller?
Nej, men han gjorde tydligen det, men Pode ville inte specificera.
Men Örebro, det är ju intressant då. 4-2 vann de med, eller?
De vann med 4-2.
Och spelade inte de mot Malmö innan där också och ledde med 2-0 och tappade till 3-2 va? Precis. Men de har ändå gjort då 6 mål på allsvenskans bästa lag 2 senaste matcherna, om jag räknar rätt och hänger med rätt här.
Ja.
Det är ändå rätt starkt får man ju säga.
Nu börjar du komma igång här, känner
jag. Ja, men det måste ju säga något om Örebro som väl har bytt tränare också.
Ja, P.O. Ljung lämnar ju dem. Ja. Dels för att han...
Som var väldigt defensivt inriktad, och nu kommer Alexander Axén in som ju kanske är en mer offensivt lagtränare.
Ja, men de har ändrat lite spelet också, för P.O. Ljung ville ändå spela kanske ett lite mer passningsspel när man väl anföll, medan Axén spelat ett enkelt klassiskt 4-4-2, ett lite mer brittiskt spel då, om man ska förenkla det, och det verkar ju passa bra. I den här Malmö-matchen då så gjorde Hassan Kamara, han som sköt in 1-0, han gjorde ju 2 mål på 19 minuter då på Swedbank stadion, och Malmö vände efter mycket om och men. De reducerar först till 60 minuten och sen till sist så nickar Rosenberg in det här 3-2-målet på slutet. Så Örebro kan ju verkligen då ha spelat roll i guldstriden, kan man konstatera, den här veckan.
Du frågade om AIK, om vi skulle räkna bort dem, och ditt själva anslag på den här punkten. Vi gillar ju att titta tillbaka på våra egna gamla krönikor och smickra oss själva i den här podden, så att det kan vi väl göra. Jag minns att jag skrev en krönika efter 3-4 omgångar, tror jag. Vem ska stoppa Malmö FF? Och så var inne på att det kanske faktiskt inte finns något lag som stoppar Malmö FF i år. Jag får väl hålla fast vid det anslaget. Jag menar, nu har allsvenskan alltså hållit på, vad är det, 2/3 om jag räknar rätt, va? Och det finns väl egentligen ingen anledning att tro att de inte ska ta det här andra raka guldet.
Nej, det ser ju ut så.
Om AIK... Var väl lätt allsvenskan i ett år, såg jag någon sån här statistikuppgift fladdra förbi också.
Ja, precis. Det är glada tider för Malmö-fansen, kan man verkligen, ja, verkligen konstatera.
Så det måste du hända, känns som att det måste hända något radikalt då. Och det är väl möjligen då den brasklappen man får kasta in, var väl den du nämnde där då, att de får mycket matcher i Europa och så här. Men Åge Hareide, det verkar ju ha hittat rätt i sitt rotationssystem. Det går det här vägen, så får man ju verkligen hylla honom för det, va? För det är ju väldigt många som har gått på den minan att inte klara att föra de här tvåfrontskrigen.
Nej. Malmö har ju haft marginalerna med sig där också, i och med att han har spelat ett högt spel, i och med att han har brutit lagdelar, han har satt in nya spelare och sånt, och sen har det ändå löst sig på slutet liksom. Och när man gör det så får man ju medvinden hela tiden. Alltså, han kan plocka ut Mange Eriksson då, som blir lite sur, men det får, så länge de vinner så kommer han ändå in med liksom ambitionen att nu ska jag visa liksom, snarare än att han bryter ihop. Så liksom, medvinden har ju fortsatt då. Och om vi har AIK 7 poäng efter, sen har vi Häcken och Elfsborg som kan, om de vinner nu sina matcher, var 8 poäng efter. Det är ganska långt då. Och Häcken har ju tappat såklart då. Strandberg försvinner väl. Det är ju en liten soppa där. Han har ju han har inte dykt upp på träningarna, de har inte velat ha honom där. Han är på väg till Dortmund, och Mustafa El Kabir har försvunnit.
Den är ju väldigt skum för övrigt med Carlos Strandberg där. Jag läste att han hade sagt att det föll på en liten detalj i läkarundersökningen, att det inte blev något med Dortmund då. Och det får man väl ha respekt för, att man inte vill gå ut och berätta vad den här detaljen handlar om. För det har han ju inte sagt än, vad den handlar om. Nej, det har han inte. Det är fortfarande att det är en liten detalj i läkarundersökningen och så vidare. Jag som var på semester hörde ju det här ryktet 2 veckor innan den här bekräftelsen kom, att det skulle ha fallit på en detalj i läkarundersökningen. Det där hände långt, långt tidigare, bara att det kommunicerades 2 veckor senare. Alltså, jag vet inte om den där detaljen, vad det egentligen kan vara. Jag är nyfiken på vad det kan vara, men när det handlar liksom om kroppen och skador eller kanske annat då får man väl... Då får man väl ha respekt för att han inte vill säga det. Men som sagt, det där skedde för länge sedan. Han fick det där nejet för länge sedan. Och sen är det något annat konstigt spel som har pågått.
Ja, det är en märklig historia.
Mycket märkligt.
Det är något man blir sugen på att försöka gräva lite i efterhand kanske.
Absolut.
Så Häcken har tappat där såklart. Elfsborg är ju fortfarande lite upp och ner, som vi pratat om, även om de... spelar bra fotboll många gånger. Men man kan ju lyfta fram en krönika där man varit snett på det också. Vi kanske ska göra det någon gång också.
Ja, om du verkligen måste så.
Ja, för jag tyckte det är en ganska intressant debatt i vart fall. För att i januari, ja, så var jag i Spanien. Jag var på så här La Manga-läger, följde AIK. De värvade Tete Bangura då. Det blev klart, han landar ju på Arlanda under pompa och ståt, och vi hade till och med tv-team där när han presenterades. Och i den här vevan då, precis när det var, så skrev jag en snabb krönika då, där jag skrev att AIK har den bästa truppen, inte en åsikt längre, det är ett konstaterande, skrev jag, spetsa till det lite för mycket kanske jag kan känna, eller kände redan då, men Och den screenshoten då har vandrat runt på så här MFF-forum som en symbol för de...
Ja, var det du din jävel som skrev det? För att det var någon när jag låg i hängmattan som hörde av sig till mig och undrade det här med att ha utsett Tete Bangura till årets värvning liksom. Och jag sa, det var fan, jag vet inte vad du pratar om.
Ja, du ser, det vandrar ju snabbt. Jag har under inga omständigheter utsett Tete Bangura till årets värvning. Men jag skrev precis så då.
Ja, sen
så
du är i alla fall du som är någon form av rot i detta onda som störde min semester.
Ja, jag fick väl representera liksom Stockholmspressen då. Ja, och då läste väl folk inte vilken dialekt jag har kanske. Då kanske det blivit annorlunda. Men i det läget så var det ju liksom så att ja, Malmö hade vunnit säsongen innan, AIK hade kommit tvåa, de hade de starkaste trupperna och var klart bäst under hösten. Malmö hade tappat Johan Dahlin, sin målvakt då, som var liksom kanske seriens bästa under lång tid. De hade tappat sin bästa spelare och lagkapten.
Ja, men det var ju full High Chaparral, Vilda Västern där i Malmö FF inför den här säsongen. Alltså det var ju så mycket byten i både ledning och på planen och så vidare. Så att det var väl en nykter analys att göra då, kan jag tycka.
Fast det vägde inte så mycket in. Men de hade tappat Hamad då. Och de hade tappat Erik Friberg som hade gjort 6 mål från innermittfältet den säsongen. Medan AIK i det läget hade visserligen tappat Mutumba, men de hade stärkt upp en hel del liksom. De hade värvat Panagiotis Dimitriadis som vi sett säsongen innan, som var väldigt bra, vilket han bevisade sen också att innan han blev korsbandsskadad. De hade plockat in Edo Markkanen som skulle bli en succé, och sen hade de då tagit in Tette som de själva sa skulle vara spelklar till den allsvenska premiären. De hade väldigt goda förhoppningar om det, och det är klart att jag trodde på det. Och sen, några dagar senare, skrev vi Marcus Rosenberg på för Malmö. Och det kastade ju om oddsen rätt mycket. För det var ju verkligen pusselbiten som de behövde då.
Såklart.
Men det skiter man i om man ska raljera på supporterforum och sånt här. Liksom. För det var ju rätt många som hörde av sig till mig. Och Malmö supportrar där som var förbannade. Och tyckte jag var en idiot, mer eller mindre. Och då tänkte jag att man kan ju faktiskt ta debatten liksom. Man vet ju det, alltså när man sticker ut näbben och tycker saker i olika sammanhang, då får man ju vara beredd givetvis på att det blir debatt kring det. Självklart, men jag tar debatten nu liksom. Alltså, jag kollar med folk liksom som mejlar, jag försöker liksom argumentera för min sak då. Och var många konversationer fram och tillbaks liksom, men till sist, som alla som jag pratar med, de köpte ju faktiskt det liksom.
Och det är det du har sagt här nu, det är du egentligen.
Ja, precis. Och då köpte folk det, och så, ja men det är klart, vi är lite, man är ju som man är som supporter. Men det var ju ganska intressant att man kan göra det. Ja. För att jag har pratat om det, till exempel de här spelarbetygen. Om spelare blir förbannade på det, då är det många som säger så, men skit i det, var inte så fåfäng så här liksom. Och det var fjantigt av det och bry om det där. Men jag tycker spelarna har all rätt att tycka saker liksom. Det är väl liksom snarare liksom vitaliserande att man gör det. Så jag tog debatten hela vägen. Jag la jättemycket energi på det, men det kändes som men det blev ganska bra till sist.
Det försökte jag göra under 2 år i Twitters begynnelse. Jag svarade, hade som policy att svara på i princip allt och ta diskussionen med alla och så vidare och vara trevlig, och även om man fick otrevliga påhopp så var man trevlig tillbaka och så vidare. Jag klarade väl det i 2 år. Sen så märkte jag att jag blev en bitter och dålig människa, alltså, för att det är så fruktansvärt energi. Det tar så mycket energi och bedriva de här liksom debatterna kors och tvärs. Jag skrev väl någon krönika när jag gjorde upp med det liksom, när jag hade AIK Twitter-maffian som liksom något slags exempel, som de som var på en allra värst för vad jag kan tycka var bagateller och petitesser. Jag fick kritik för att jag inte har vaniljsås till min äppelpaj, utan att jag hellre vill ha vaniljglass till den. Kritiserade till och med min mammas, Simon Banks mammas äppelpajrecept. Alltså, till slut blir det på en nivå, om du ska försöka besvara allt på, det blir fullständigt ohållbart.
Men du står fast i vaniljediskussionen?
Ja, jag är, jag tycker det går med jag gillar varm äppelpaj och kall vaniljglass till. Jag tycker att det blir en bra kontrast, plus att jag tycker att äppelpajens smak då, speciellt Simon Banks mammas äppelpaj med, som hon har ju sirap i den, vilket är lite ovanligt, den framhävs bättre med vaniljglass till än att den här söta vaniljsåsen tar över allting. Det är ett sidospår. Nu orkat jag med det längre, orkat jag vara trevlig i alla lägen. Nu svarar jag vad jag känner, för ibland man på dåligt humör, då blir det något syrligt tillbaka och så vidare. Det går inte att ta den här debatten i oändligt, för det äter upp dig. Jag lovar dig, Oskar Månsson. Ta ett par sådana här Tete Bangora-diskussioner till och du kommer ha låst in dig på Sankt Jörgen, och då talar jag om mentalsjukhusavdelningen.
Ja, så är det. Nu i sommar också blev det ju svårt att försvara sig då, för att sen har ju Malmö plockat in flera klassspelare till, alltså med Ado och Tinnerholm och Thelin har de värvat, samtidigt som AIK har tappat Markkanen och Quaison då liksom. Och det ställer ju saker ett helt annat ljus liksom, men många utgår ifrån nu, vad säger du nu då liksom. Men en roligaste diskussion jag hade där var att jag argumenterar för min sak, precis som jag sa då, liksom sakligt. Och sen la jag till i ett par mejl liksom, de som kallar mig 08-idiot. Liksom, så för övrigt är jag skåning, om det är, nu spelar någon roll. Och då var det en som sa, ja vad fan, du är skåning. Ja, men då är det lugnt, så. Så han skete ju resten av argumenten, men han köpte det. Vi var kompisar sen igen.
Men supportrar kan göra de mest märkliga saker. Jag menar, jag var ju nere i Göteborg igen nu, så då hänger man en del med både morsan och farsan. Och farsan är ju en stor blåvitt supporter. Det har väl inte gått någon förbi liksom. Och han är irriterad på Stara, har ju varit länge. Han sa ju från dag ett att skicka hem stockholman. Det brukar vi skoja om ibland. Men han apropå det här med Skåne då, han tycker inte att en stockholman kan vara tränare för ett Göteborgslag, det där med Beno, där vikar inte en tum. Det är möjligen ett nytt UEFA Cup guld, så skulle han kunna köpa staden, men skicka hem Stockholm, man tycker han. När Blåvitt förlorade mot AIK hemma med 2-0 var det, va? Då blev han så arg så han försvann i en vecka.
Bokstavligen?
Ja, alltså jag är inte fått tag på. Jag skrev på Facebook och jag messade och ringde. Jag svarade inte. Jag vet fortfarande än idag inte vad han har gjort, vad han var, vad som hände. Han hörde av sig en vecka senare och frågade något helt vardagligt. Nu har jag fixat ramen till den här tavlen, skrev han. Jaha, vad fan var du förra veckan? Nej, det är ingen aning. Jaha. Han försvann.
Men var det läge att ringa Missing People?
Alltså jag är lite orolig var man. Jag tänkte fan, har det hänt något liksom? Alltså han är ju inte gammal, men jag menar, han har ju en bra mage och så här. Jag menar, det kan ju hända saker liksom. Med hjärtat och grejer. Men han är ju frisk och så, men han försvann.
Men du kollade inte med mamma då, eller?
Ja, hon visste ju inte heller. Så att han var borta.
Det är ju ett mysterium av Carlos Strandbergska dimensioner.
Ja, man kan tycka det. Men så reagerar ju supportrar ibland då. Och han tyckte väl att det var lika bra att försvinna här då när de fick stryk på hemmaplan mot AIK.
Mm. Göteborg vann ju nu i för sig. Mm. Och Lasse Vibe fortsätter göra mål. Mm. Spelaren som du dömde ut som inte mycket till fotbollsspelare i den här podden, om jag minns rätt.
Har jag gjort det?
Ja.
Det tror jag inte.
Okej. Okay.
Du plockar fram bevisen.
Ja, jag ska se. Vi har snackat om det. Det man säger på podden är så säkert att ingen orkar
gå tillbaka.
Gå tillbaks, liksom.
Vad jag kan ha sagt däremot var att han har inte mycket till spelsinne. Jag tycker att han lever väldigt extremt mycket på sin snabbhet. Han är ju en av dem. Det sista jag gjorde innan jag gick på semester var att jag skrev en krönika om att det är för mycket chipsrövare i allsvenskan, att det tas för få maxlöpningar och så vidare. Man kan vinna extremt mycket på att växla tempo, maxlöpa och så här. Det är ju, där har vi Vibe som ett bra exempel på en av dem som faktiskt utnyttjar det liksom. Dra iväg liksom, våga dra iväg. Och det tycker jag han gör bra.
Ja. Nordin Gerzic var lite irriterad på mig igår faktiskt.
Aha.
Ja, för att efter den här Örebro-AIK-matchen då, nere i spelargången, så får man ju kuta runt där liksom och prata med folk så man får ihop något material. Och då skulle jag prata lite med Alex Milosevic då, hade jag tänkt. Och han stod och pratade med Robert Oman Persson och Nordin Gerzic i... Ja, de stod och snackade lite bara. Och då gick jag fram liksom, för fråga så här, får jag störa i det sociala sammanhanget liksom. Så, och Alex sa, ja men det är väl okej liksom sådär. Så sa Gerzic, det tyckte jag var dålig stil, sa han. Så att jag avbröt då alltså. Så jag sa ju, men jag har ju faktiskt inte så många chanser. Så nej, jag tyckte det var dåligt, sa han. Så.
På riktigt alltså?
Nej, jag vet inte.
Han var ju, hängde ju också ut i artikeln om chipsrövare, så att det kanske är det som sitter kvar. Om man ska bekänna gamla synder då som du gjorde och hylla värvningar, så hyllade jag ju värvningen av Nordin Gerzic ganska mycket när Blåvitt värvade honom. Jag tyckte att det såg ut som en väldigt bra pusselbit för IFK Göteborg. Och det hade kanske gjort om de hade väldigt konsekvent spelat 4-2-3-1. För jag menar, Nordin Gerzic får ju problem på ofta på ett tvåmannamittfält bara för att han springer så bedrövligt lite. Nu säger du att Axén har ändrat om till 4-4-2 i Örebro. Då undrar jag vad han gör av Nordin Gerzic.
Mm, han har ju liksom ibland problem med tempot och blir överspelad och sånt. Men han var ju bra med boll igår. Daniel Sobralén spelar också där nu. Mm. Som kanske är lite samma grej där, att han passar inte i ett rakt 4-4-2. Men de var ganska bra med boll båda två. Mm.
Och Darijan Bojanic går ju kanon i Helsingborg då. Apropå spelare som inte lyckas i Blåvitt men går bra på annat.
Ja.
Helsingborg har väl ryckt upp sig för övrigt.
Ja.
Jag tycker jag mig liksom har registrerat någonstans här i bakgrunden.
Det har kommit in en sista grej på Gerzic där, ja. Som man ska nämna, att den stora problematiken för honom var ju förstås det vid sidan om planen. Han har ju gått ut och berättat om att han har ett spelmissbruk, allvarligt sådant som har pågått länge då. Som Gerzic.
Okej. Okay.
Det måste du väl
ha, och det låter bekant.
Snappat upp. Han pratade ut i lång intervju med GT, tror jag det var.
Just det.
Där han berättade om han haft då, och att den problematiken då har eskalerat under tiden i Göteborg. Att han inte haft, att han har ljugit för allt och alla sina närmsta. Det var ju väldigt starkt av honom att gå ut och berätta om det. Och apropå terapeutiska samtal, så var det väl hans terapi att verkligen vara öppen med det och så, och därför kan ju han säkert lyfta sig flera nivåer om han haft sådana problem. Dessutom får han ju Alexander Axén som tränare igen, och Alexander Axén var ju han som liksom såg någonting i Gerzic när han var tränare i Rynninge i division 2 typ där, innan han tog sig vidare till, till Örebro och fick fart på karriären, så de två borde ju vara en bra match.
Ja, nej, men det får man ju förstås ha respekt för, att man har varit nere i ett sånt spelmissbrukshelvete där, så det är klart att det är ju inget man undrar någon, och det måste ju ta väldigt mycket energi från det han egentligen ska göra då, det vill säga spela fotboll.
Mm. Så är det. Jag tror att Örebro har goda chanser att klara sig kvar. De har ganska mycket kvalitet. Även om de obegripligt nog gjorde sig av med Spetim Hassani som gick till Polen här för ett tag sedan. Och han har ju gått från klarhet till klarhet, tycker jag. Men honom, enligt vad jag hört då, ja, det får ni ta för vad det är. Men att han får vara för dyr helt enkelt då, att man bara prioriterar att släppa honom då och slippa betala hans lön.
Helsingborg viftar undan snabbt där.
Ja, det var inte meningen.
Nej, men det blir ju en då semesterfirare, en före detta semesterfirare. Lite nyfiken på hur de plötsligt kan ha börjat lyfta sig så mycket. Har du någon vidare analys av det, eller har du följt dem för dåligt det senaste?
Jag har följt dem för dåligt för att ha den fullödande analysen klar. Men jag har ju sett en del på tv i ett av poddavsnitten där du var borta, så iklädde jag mig din roll och lanserade hårda åsikter, och då tyckte jag bland annat att man skulle sparka Roa.
Det ja, kändes det som att han hade varit fått... inne på tidigare i podden också, att det är den här gubben som mycket har då, va?
Nej, och jag tycker väl att det är läge, jag har svårt att se att han ska kunna vända det här. Nu har de ju för sig...
Fastän de har vänt.
Ja, men på längre sikt, ja. Helsingborg borde ju ha högre ambitioner. Nu är väl kanske vändningen då, alltså det handlar om är mer eller mindre att klara sig kvar. Det finns ju inte så mycket annat att slåss för i nuläget. P.O. Ljung argumenterar jag för att de skulle...
Ja, ta tillbaka.
Skrev till och med det var inte i det sammanhanget, men jag skrev en liten hyllningskrönika till P.O. Ljung efter att Gais, hans första match där, hade slagit Hammarby på bortaplan. Mm. Och det var inte en liknande serenad som du skrev och sen reciterade för P.O. under den allsvenska upptaktsträffen i den här podden. Vilket fick P.O. Ljung fråga om, har du krökat eller? Men det var en hyllning i alla fall, för han är ju en skicklig försvarstränare om inte annat. Helsingborg möter Häcken i kväll på bortaplan.
Intressant match.
Så det kan ju, det är en tuff match såklart på bortaplan. Du och jag ska på fotboll ikväll också.
Ja, Djurgården-Mjällby. Vi har försökt ta reda på om Chippen spelar eller inte. Det hade varit roligt att se Chippen, hade jag tyckt. Hans karriär har jag ju följt ganska noga genom åren i och med att jag jobbat mycket med landslaget då.
Han har ju spelat i alla tre världsdelar.
Ja, just det. Förutom Australien, som man uttrycker det. Ett bevingat citat på Gotland faktiskt, när vi frågade honom. Det var, hade han inte klart med någon ny klubb.
Och Gotland räknas inte som en världsdel?
Nej, jag vet inte. Han sa det. Frågan var faktiskt inte vad han hade spelat, utan frågan var vad som var intressant för honom att gå till. Och då svarade han, ja, alla tre världsdelar egentligen, förutom Australien då. Mm. Kan ni fundera på.
Men han klev ju in och gjorde två mål nu när de slog Norrköping senast. Ja. Ett mål på straff och ett... Just det. Spelmål då, överraskande då såklart, med tanke på att han är 35 år gammal och rimligen borde tappa ganska mycket av att inte spela matcher kontinuerligt.
Nej, men frågan är om han inte kan bidra en hel del i Allsvenskan då. Jag kommer ihåg att man tänkte lite detsamma när han kom med i EM-truppen 2012 där, alltså att det är över och förbi liksom, han är bara med för han är Zlatans polare och bla bla bla, men han gjorde ju bra ifrån sig de inhoppen han fick EM 2012. Han spelade hela andra halvleken mot Frankrike. Han gjorde inhopp i de andra matcherna där och gjorde alltid det ganska bra då på högsta nivå. Så att jag vet inte riktigt om jag har gett upp Chippen än. Det var det jag hade tänkt eventuellt då fokusera på ikväll när vi går och tittar på Djurgården Mjällby. Men nu vet vi som sagt inte om han spelar. Han har ju tydligen åkt en dag tidigare till Stockholm för att få vård av landslagets läkare Leif Svärd, som ska titta närmare på honom. Så vi får väl se om vad Svärds bedömning blir, om man kan spela mot Djurgården eller inte.
Leif Svärd som är en oerhört timid och tillbakadragen man, men som är en av de stora svenskarna i fotbollsvärlden, får man ju säga.
Ja, du tänker på att han har kuskat runt med Svennis där för engelska landslaget, eller?
Och fick fortsatt förtroende när Capello kom in och har nog behandlat varenda storstjärna i England. Mm. Och det är liksom många därifrån, liksom de svenska spelarna, typ Chippen. Har man problem med ett knä eller en fot, då är det Leif man ringer till. Mm. Man åker, man tar sitt privatjet till Leif och sen är det han som kan lösa det bättre än någon annan.
Jag tror till och med att han har behandlat våran kollega Mikael Wagner vid något tillfälle.
Ja, du ser.
Ja. Nere i Göteborg då. Ja. Wagner har problem med ryggen eller något annat.
Ja. Ja, han rycker in nu när det var januariturné i Abu Dhabi nu i vintras, så fick Tete Fotos veteran Leif R. Jansson, som jag var iväg och gjorde ett reportage om gästarbetare i Abu Dhabi i samband med golftävling var det. Men Leif hade, hans fingrar svunna upp väldigt mycket, extremt mycket då. Och så han blev ju orolig där på kvällen. När vi skulle egentligen bara varva ner efter en lång arbetsdag när vi åkt runt
i någon öken
var ju bokstavligen vad vi gjorde, för vi åkte hem till några gästarbetare från Nepal. Strunt samma, vi skulle koppla av med en öl på hotellbaren, men då svullde hans fingrar upp så mycket så han blev orolig då, så jag fick slå en signal eller messade till Niklas Bodell då, presschefen, och frågade, är Leif uppe liksom, kan han komma och kolla? Så då bestämde de att Leif kommer tidigt imorgon bitti till Leif kommer till Leifs hotell tidigt imorgon bitti, kollar av det, vilket han gjorde också. Så han rycker.
Varför hade fingrarna svullnat upp
det? Ja, det var någon slags infektion tror jag, och det räckte nog med typ några smärtstillande och sånt, det behövdes ingen spruta eller något sånt, så det löste sig, men Leif rycker ut i vart fall.
Han var saknad i Brasilien då, där åkte man ju på alla andra krämpor med jämna mellan. Och jag fick ju någon djungelfeber där som sänkte mig fullständigt i några dagar. Vad jag sov i två dygn. Det kan ha varit att jag blev biten av, för vi fick in en stor jävla fladdermus i vårt rum där en gång. Liksom. Och varken jag eller fotograf Orre, vad fan gör du med en fladdermus inne i huset? Liksom. Du kan ju inte ta en... Den var ju stor liksom. Den var ju för fan en halv meter mellan vingarna även. Så att vi fick ju låsa in, och vi gick in på våra rum och låste in och stängde dörren liksom. Tänkte att fan, den där, hoppas den flyger ut helt enkelt på våran plan. Ja. Vi försökte ringa våran städers, eller vi hade en hushållerska där, i och med att vi bodde inte på hotell utan vi bodde med en lägenhet då. Så vi försökte ringa hushållerska, men henne kunde vi bara kommunicera med via så här Google Translate, där man skrev in och översatte då, för vi kunde ingen portugiska. Så vi fick ju aldrig henne förstå att vi hade en monstruös fladdermus i huset, så att vi sov där och sen tack och lov på morgonen när den flugit ut igen. Så var vi dåliga där någon dag, men Niva var illa däran, han fick ju någon jävla svår öroninfektion. Det rann ju blod ur öronen på honom och han försökte komma in till någon läkare. Det gick inte, och han fick till slut tag på en flygplatsläkare då som sa att ja, det här måste du ha antibiotika mot, men jag kan tyvärr inte ge dig någon antibiotika. Så att Niva fick ju härda ut där med sina öron. Jag var inte riktigt med honom. Han har ju också haft lång semester nu.
Ja.
Där hade man behövt Leifs färd.
Ja. Om Leif alltid hade funnits i tjänst, hade folk inte fått djungelfeber, man hade inte behövt ta långa semester, din pappa hade kanske inte försvunnit.
Nej, fan vet om att han hade tagit fladdermusen också.
Det hade han säkert gjort. Den matchen ikväll då, du är nyfiken på Chippen,
ja.
Men för Djurgårdens del så började det bli lite jobbigt läge. De hade ju en fruktansvärd ekonomisk situation inför den här säsongen, har man ju mer och mer förstått.
Jag kan inte du förklara detta för mig, för det har jag också någonstans snurrat där. Varför i helvete lånar man ut sin bästa målskytt och sin kanske bästa anfallare till ett lag i Kina? Vad är det för ambitioner? Varför gör man det?
Nej, det är ju pengar, punkt.
Ja, men pengar. Säljer honom eller?
Ja, fast nu var det så. De sålde först Daniel Amartey då. Ja. Fick väl 2 miljoner euro för honom till FCK. Där han för övrigt varit väldigt bra. Och uppenbarligen så prioriterar de det då. För att det skrevs någonstans att Djurgården fick 4 miljoner för... jo, det var Expressen som var hälsa på Ayrton i Peking då. Ett fantastiskt reportage med en kulturkrockar från en buskisfars. Ja, otroligt var det. Men de skrev då i vart fall att, att
var det Ludvig Holmberg som hälsade på honom?
Ja, det var det.
Ja, han är bra på det. Han gör, när han får dra iväg på sina sådana äventyr, journalisten Ludvig Holmberg, han kommer ofta tillbaka med något väldigt underhållande. Måste vi ge honom en hyllning till en konkurrent.
Ja, han är skicklig. Framförallt på att fånga repliken, som, den lilla repliken som berättar mycket. Mm. Om ni inte har läst det så rekommenderar alla att göra det, men då skrev han i vart fall att de fick 4 miljoner för det här halvårslånet, och sen fanns det en option då på 15 miljoner om de skulle köpa loss honom. Och med tanke på att Ertong redan har blivit utnämnd till den snyggaste fotbollsspelaren någonsin i Kina, så är väl de oddsen ganska goda. Okay. Så nej, det behövs pengar helt enkelt, men de tappat om sina två verkliga spetsspelare då, samtidigt som avståndet till strecket faktiskt bara är 4 poäng då. Nu och formen går neråt, så den här matchen är viktig.
De möter dem i Mjällby som ju också är där nere och harvar någonstans, va? Så att,
Precis, ska vi säga, Mjällby har 18 poäng, de ligger, Brommapojkarna har 9, de är avsågade. Mjällby har 18, ligger näst sist då. Sen har vi Halmstad 20, Norrköping 21, Örebro 22, och Örebro har en match mer spelad. Djurgården ligger då några positioner över, men dock bara då på 24 poäng, så det är tajt där nere verkligen.
Ett av de vanligaste tweetsen jag har fått skickade till mig under min semester, det, vet du vad det är?
Ingen aning.
Du kan börja renovera.
Just det. Falkenberg går bra.
Ja, Falkenberg går bra. Jag lovar ju ett svagt ögonblick att renovera min lägenhet då, när, om de skulle klara sig kvar. Så det kanske bara är att börja titta på vad färgpriset kostar per liter nu för tiden. Det var ett tag sedan man kollade det sist.
Ja. Som sagt, du gjorde ett smart var där. Jag underkände ju lite det, att om du skulle ha käpprätt fel så skulle du göra någonting som gynnar dig själv. Jag ifrågasatte själva liksom grundförutsättningen.
Ja, men det har ju inte Falkenberg-supportrarna fattat.
Nej, de köpte det.
Nej, men de tror ju att det är en uppoffring. De skriver ju skadeglatt. Nu kan du börja renovera, och jag säger bara, ge mig penseln. Alltså, så att det är ju inga problem. Det ser jag som något ganska bra. Jag hörde till och med att de sjöng det på läktaren där, att Robert Laul kan börja renovera på sina hemmamatcher.
Ja.
Det får man ju lägga till ser vi att man har fått en ramsa uppkallad, eller ja, en ramsa om sig själv.
Det är ett hälsobetyg. Ja, det kan vara så att Folkets podd har spridit sig även under uppehållsmånaden nu i sommar.
Ja.
För att jag fick skicka till mig ett klipp från Åtvidaberg inför en match där Enola Gay med
signaturmelodi.
Ja, där den spelades en timme innan match. Där så den dånade loss på Kopparvallen.
Det är bra. Falkenberg, man är väldigt imponerad av vd.
Ja.
Vilken vd ska du säga då?
Ja, just det. Vilken vd?
Ja, det vet fan.
Ja, just det.
Nej, men Karl vd. Oerhört duktig.
De har plockat upp ganska många duktiga spelare där. De byggde ju mycket av sin framgång i fjol på unga spelare. Dels hemvärvt, men också att de lånade in från Elfsborg bland annat. Så de har byggt det där skickligt, får man ju säga. Sen så är det ju fortfarande så att de har 3 poäng till strecket. De har en match mer spelat. Så vi ska nog inte ropa hej där riktigt än.
Nej, okay.
Du kanske inte måste ringa Henke Larsson och fråga om ni ska börja måla hallen tillsammans.
Men det känns ändå som att oavsett vad som händer så har Henke Larsson höjt sina liksom sin tränarstatus något alldeles oerhört. Det spelar ingen roll nu. De kan åka ur liksom. Han har ändå gjort någonting med det här laget. Han har visat att under hans regi så går det att göra bra saker. Det kanske då, som du säger, inte räcker hela vägen. Men jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att Henke kommer... Henke ligger nog rätt bra hos många klubbar som funderar på att byta tränare till nästa säsong. Om man då inte själv drar iväg utomlands, eller om förbundet redan tycker att de har sett något så intressant hos honom så de gör sig om i Hamrén en gång för alla och tar in Larsson där i en förbundskaptensval. Jag tror att han är på väg att lyckas med sin tränarkarriär faktiskt, redan på basis av vad han har gjort på de här 20 matcherna i Allsvenskan.
Ja, verkligen. Det har varit en förändring. Förbundskapten vet
det. Nej, det kanske var lite för tidigt. Men i alla fall, jag menar, var ett tränarbyte i IFK Göteborg som många vill se där då, var skulle väl vara en intressant utmaning för Henke kanske och få ta över en stor klubb. Tillsammans med, varför inte tillsammans med Niklas Alexandersson som gör ett bra jobb på Änglagården.
Vad skulle pappa säga om de tar in en skåning?
Skicka hem skåning.
Så är det. Vi har kört 45 minuter plus ett ordentligt tillägg. Jaha. Noterarna, titta här.
Jag tar, klarar det.
Jag tycker vi rundar av det här terapisamtalet. Notera att Sirius går ganska bra i Superettan.
Lever hästoligarken eller? Han har överlevt samma.
Det vet vi inte än. Vi vet inte om han har försvunnit heller. Men Sirius är där uppe och nosar. Om de skulle få en riktig formtopp på slutet så skulle de kanske kunna utmana då i serietoppen med där Ljungskile, Sundsvall och Hammarby och Östersund är lagen som håller till.
Och på söndag ska jag på Bayern Ljungskile. Mitt gamla lag ska få spela inför en betydligt större publik än vad de brukar göra på Ljungskile när de möter Hammarby på söndag. Så det ska bli en rolig match. Dels för att då, jag menar, det är ju ett satans drag runt Bayern. Det är en sak som har gått genom bruset också, kan jag säga. De här oerhörda publiksiffrorna de har och dessutom att det går bra sportligt. Men då för mig så blir det lite extra känslosamt när de möter Ljungskile. Inte för att Ljungskile på något sätt är något av mina favoritlag så sett, men jag har ju ändå... Jag har ju ändå svettats en del för den klubben som heter.
Det blir något att se fram emot och det kanske vi avhandlar nästa vecka. För nu kör vi igen.
Ja.
Tack till er som lyssnade. Hör gärna av er med precis vad ni vill. Så hörs vi nästa vecka.
Och hör av er då till Månsson.